I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vara med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Idag, den tredje söndagen i advent, så är överskriften Vägröjaren. Och evangelietexterna handlar på olika sätt om döparen Johannes verksamhet. Han som vi hörde, efter att ha mottagit Guds ord, började röja vägen för Jesus. Det gjorde han genom att förkunna Guds ord och döpa. Det var på detta sätt som folket blev omvänt och mottog syndernas förlåtelse. Och dessa två saker, det står det ju också om i vår nattvardsordning, att den är välkommen till Herrens nattvard som är redan har blivit döpt och har omvänt sig. Ja, det är ju därför vi kommer till nattvarden, för att vi har fått en ny lust som faktiskt vill ha Kristi kropp och blod till våra synders förlåtelse. Men det står mer om Johannes. Det står att han säger till dem som kommer till honom: bär då sådan frukt som hör till omvändelsen, och tänk inte, vi har Abraham till fader. På samma sätt som de inte kunde skryta av att de var Abrahams barn från födelsen och därför inte behövde bära frukt, så kan inte vi som har fått våra synder förlåtna genom Guds ord och dopet därmed klara oss själva utan Gud och gå vår egen väg. När Johannes säger att om ni är omvända, så bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och det här undrade folket sig över, för Johannes hade förklarat för dem att yxan redan var satt till roten på träden, så att varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Och skakade av detta frågade folket Johannes: vad ska vi då göra? Och här ska vi lägga märke till Johannes svar. För Johannes visste det som historien lär oss, att när det talas om att bära frukt, så börjar fantasin att spinna. Då tänker vi att vi ska gå i heliga kläder, eller att vi ska pina oss själva så att det onda köttet får stryk och så vidare. Ja, det finns ingen gräns för vad vårt hjärta kan tänka ut när det vill visa sig heligt. Men Johannes svarade utifrån Guds bud. Till några sade han: den som har två livklädnader ska dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. Till publikaner sade han: kräv inte mer än vad som är fastställd. Och till soldater sade han: våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöj er med er lön. Men för oss som har så skenheliga hjärtan, så kan detta verka så litet. Det kan bjuda emot, för vi vill ju tänka ut riktigt heliga gärningar. Det är som Luther säger, att när vi ser en liten flicka som hjälper sin sjuka syster, då räknar vi inte det för något. Och så är det i verkligheten det som är en helig gärning. Det ser vi hos Johannes. Han talar om människans förhållande till sin nästa. För Gud behöver inte våra goda gärningar, utan vår nästa behöver dem. Därför talar Johannes om sådant som hör till Guds 10 bud. Han talar om att inte stjäla, att inte kräva mer än det man har rätt till, även om man har tillfälle och möjlighet till det. Istället ska man dela med sig och hjälpa, inte bara där man är tvungen, men där som man har möjlighet och tillfälle till att göra det. Ja, Guds bud är heliga, människors bud är inte det. Och som vi har sagt, om vi är döpta och omvända till Gud, så ska det ju också visa sig att vi bär frukt som är omvändelsen värdig. Det vill säga ett liv i kärlek till vår nästa, som utifrån Guds ord vet att det som vår nästa behöver och som Gud gläds vid, det är att vi följer Guds ord. Då vill det gott i huset gå. Och vi kan pröva oss själva hur det är med frukten av vår omvändelse. Du som har mat och kläder, mer än det som du behöver till ditt dagliga behov. När du ser din nästa lida nöd, delar du då med dig? Behöver din nästa tigga och be för att få en macka? Eller ser du din nästa lida nöd och använder tillfället och möjligheten till att hjälpa? Och vi möter alla på olika situationer där möjligheten visar sig. Publikanen hade möjlighet att kräva en högre skatt. Soldaten hade möjlighet att pressa ut pengar ur folk. Och du som lyssnar på, du har andra situationer där du får möjlighet att kräva för mycket eller att ge för lite. Det kan handla om köp och försäljning, eller att du arbetar mindre än det du får betalt för. Använder vi i sådana situationer tillfället till att roffa åt oss, eller låter vi det bli en frukt av vår omvändelse? Ja, vi får fråga oss själva, och sen får vi bekänna det inför Herren, så att han igen kan omvända oss till sig själv, till det dopet som han trots allt fortfarande står kvar vid. För även om vi är trolösa, så är Gud trofast. Låt oss inte dölja vår synd, varken för Gud eller för oss själva, utan låt oss vända oss till honom i bön om att han vill låta Johannes döparen föröja vägen för Jesus och hans förlåtelse också i våra hjärtan. Ja, låt oss be och bekänna. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting, och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte, om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat, och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Gud, du som genom Johannes döparen beredde vägen för din son, upplys våra sinnen med ditt evangelium, så att vi alltid ser dina vägar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på tredje söndagen i advent, första årgångens läsningar. Den gammeltestamentliga läsningen är hämtad ur profeten Jesaja i det 29:e kapitel. Ännu en liten tid och Libanon ska förvandlas till ett bördigt fält, och det bördiga fältet ska räknas som vildmark. Den dagen ska de döva höra bokens ord, och de blindas ögon se ur dunkel och mörker. De ödmjuka ska få allt större glädje i Herren, de fattigaste bland människor ska fröjda sig i Israels helige. Hör också Herrens ord ur dagens epistel från första Korintierbrev kapitel 4. Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter ska man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Mig gör det ingenting att ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Ja, jag vill inte ens döma mig själv. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter. Och då skall var och en få sitt beröm av Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det 11:e kapitel. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: är du den som skulle komma, eller skall vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår, och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte tar anstöt av mig. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Se, de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Men vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, det säger jag er. Han är ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du, Kristus. Kära Kristi församling, låt oss bedja. Allsmäktige himmelske Fader, bereda på nytt vägen för döparen Johannes in i våra hjärtan så att han där kan förkunna och peka på Jesus. Tala till oss för din sons skull. Amen. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Så säger Petrus och de 12 lärjungars vägnar. För efter att många av dem som hade följt Jesus hade gått bort ifrån honom, så ställde Jesus frågan om också de 12 skulle gå bort. Svaret hörde vi: bara Jesus har det eviga livets ord. Därför hade inte lärjungarna någon annan att gå till. När tvivel och svåra tider kommer, då blir frågan om vi, likt Petrus och lärjungarna, har funnit den som har det eviga livets ord. Har vi funnit honom som är ägaren och givaren av det ord som ger oss evigt liv, så att vi, likt apostlarna, inte har någon annan att vända oss till i vår nöd? Detta är en fråga vi får ställa oss själva. Finns det någon annan som vi litar på när döden ligger framför oss, när vårt eget hjärta vänder sig emot oss och när tvivlet och anfäktelsen kommer? Om det finns något annat som är vår tröstegrund än Jesus Kristus, så vittnar det emot oss. Inte så att vi inte kan få hjälp av våra vänner och nära, men om det som vi sist och slutligen hämtar vår försäkran för det eviga livet ifrån, om det inte är Kristi evangelium, då är det ett annat evangelium. Och då är det som Paulus säger, att det finns inte något sådant, utan det är bara några som förvirrar er. I dagens evangelium får vi höra just hur en troende ska gå tillväga med sin nöd och tvivel. Och vi får Johannes döparen som ett exempel. Dagens predikan kommer att vara i 3 delar, där den första delen handlar om döparen Johannes bud till Jesus. Den andra delen handlar om Jesus svar till Johannes. Och den tredje delen handlar om det som Jesus säger om Johannes. Vi börjar med Johannes bud till Jesus. Det är så att dagens text har fått många att undra över varför Johannes skickar sina lärjungar med bud till Jesus. Är det för att han tänker på det som han säger i Johannes evangelium kapitel 3, att han måste bli större och jag mindre? Är det därför döparen skickar sina lärjungar till Jesus, för att de ska börja följa honom? Eller kan det vara så att den stora Johannes, han som har sett så stora saker, som hade döpt Jesus i Jordan, kan det vara så att han skickade sina lärjungar med frågan till Jesus därför att han själv var i tvivel? Det vill säga, kunde den stora Johannes tvivla? Nej, det har man inte tänkt i stora delar av kyrkans historia. Däremot har man tänkt att Johannes skickade sina lärjungar för deras skull och inte för sin egen. Men om vi läser texten noggrant, så står det faktiskt att det var Johannes själv, han som Jesus säger är större än en profet. Han skickar sina lärjungar till Jesus med sin egen fråga. Han kunde ju inte själv gå till Jesus eftersom han satt i fängelset. Och Jesus svarar också Gå och säg till Johannes vad ni ser och hör. Så Bibelns ord är tydligt. Det är Johannes som ställer en fråga till Jesus. En fråga som Jesus svarar Johannes på. Och detta gjorde Johannes under sin mörka tid i fängelset. Då han blev osäker på vem Jesus var. Om Jesus verkligen var Kristus. Och Johannes fråga, det är bland de viktigaste frågor som vi kan ställa. Nämligen, är Jesus den som skulle komma? Är Jesus Messias? Och vi kan här lära något av Johannes. För han gör rätt. Han ställer inte bara rätt fråga, utan han ställer den också till rätt person. Han ställer frågan till Jesus själv och visar i sin anfäktelse att han fortfarande, trots sina tvivel och mörke, tror på Jesus. Han går inte till fariseerna och de skriftlärda, utan han går direkt till Jesus som är Guds ord. Och han frågar, är du den som ska komma, eller ska vi vänta en annan? Är du den som kommer med återlösning för Israel, Israels helige? Är du den som kan hjälpa oss i all vår nöd och som Gud har lovat att skicka? Ja, är du den Gud som Jesaja säger själv ska komma för att frälsa sitt folk? Den som Gud har smort för att komma med hjälp till de fattiga, de som inget har? Eller är du liksom jag bara ett sändebud för honom så att vi ska vänta en annan? Detta är frågan som Johannes ställde. För Johannes hade ju fått i uppdrag om att förkunna om honom som skulle komma efter Johannes. Han som var starkare än Johannes. Den som Johannes inte ens är värd att ta av sandalerna till. Som ska döpa i den heliga ande och eld när han kommer. Ja, han som har sin kastskovel i handen och som ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i lågen. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. Denna har Johannes fått i uppdrag att förkunna om. Men allt han hade hört om Jesus, det var ju bara goda saker. Han hörde inget om att Jesus dömde, att Jesus förstörde det ogudaktiga. Nej, han hör bara om att Jesus vandrar runt och tar sig an de svaga. Han även äter med de orena, med syndare. Kan det vara så att Jesus, som Johannes hade fått döpt, inte var den som skulle komma ändå? Och nu kommer vi till den andra delen som handlar om Jesus svar till Johannes. Och Jesus svarar inte ja eller nej, utan Jesus svarar med uppfyllelsen av en profetia. Jesus säger att Johannes lärjungar ska gå och berätta för Johannes vad de hör och ser. Att blinda får sin syn, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte tar anstöt av mig. Detta svar var mer än ett ja från Jesus. För med detta svar så förs Johannes tankar till Guds ord. Till detta budskap som Jesaja fick bära med sig för att stärka maktslösa händer och för att ge kraft åt vacklande knän. Jesaja berättade att Gud skulle komma för att göra allt detta som Jesus gör. Och det skulle han inte göra för att skapa fruktan, utan för att de som är utan hopp, som inte har någon makt och kraft, för att just de genom detta budskap skulle bli styrkta av honom som ger blinda syn, som gör att lamma går och så vidare. Ja, som vi läste i gamla testamentliga texten, för att de ödmjuka ska känna allt större glädje i Herren och de fattigaste bland människor ska fröjda sig i Israels helige. Och allt detta som finns i Jesus svar, det har Matteus i sitt evangelium skrivit om i de 7 föregående kapitlen. För Jesus har velat att vi, liksom Johannes i fängelset, han som fick höra människor berätta om Jesu gärningar, Jesus har velat att vi på samma sätt skulle få höra om allt som han har gjort, innan han förklarar för oss att detta är uppfyllelsen av det som Gud själv ska komma för att göra. När Gud kommer för att befria sitt folk från syndens och dödens makt. Ja, liksom Johannes så ska vi också kunna säga när vi hör Jesus svar att allt detta har vi ju redan hört om. Därför måste Jesus vara den Gud som själv kommer för att frälsa. Han som Jesaja förkunnar om när han säger att Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig till att läka dem som har ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren. Ja, detta förkunnar Jesus för Johannes genom att han för hans tankar till profeten Jesaja. Johannes, han som verkligen var fattig både andligt och mänskligt sett, han vilkens hjärta var förkrossad och som därför undrade vem Jesus var, om han var den som skulle komma eller inte, han behövde att höra om frihet för de fångna och om befrielse för de bundna. För i fängelset så var Johannes både fången och bunden. Ja, detta var verkligen ett budskap till Johannes om ett nådens år från Herren. Och detta glädjens budskap är också ett budskap för oss, vi som är fattiga i oss själva och som vet att vi kan inte göra en enda god gärning utan Gud. Nej, utan Gud så syndar vi bara. Vi vilkas hjärtan förkrossas när vi ser in i oss själva och ser vad som finns där inne. Och när vi tänker efter vad vårt liv har haft för frukter. Vi som inte kan bli fria från synden utan som dagligen plågas av den. Och som känner oss bundna och fångna av djävulens makt. För oss har Jesus blivit smord för att förkunna ett glädjens budskap. Den Gud som frälser Johannes har kommit för att läka oss. Han har kommit för att predika för oss frihet och befrielse och ett nådens år från Herren. Ja, detta har Jesus gjort lika mycket för oss som han gjorde det för döparen Johannes. Och när Jesus därför inte bara säger till Johannes att ja, jag är den som kommer, utan istället visar vad han gör, då kan både Johannes och vi utifrån hans svar veta att Jesus Kristus, Guds son, han är den Gud som frälser. Han kom under Johannes tid i fängelset och han kommer fortfarande idag och frälser dig som hör och tror. Det gör han för dig som är blind för evangeliet. Jesus förkunnar att du ska få se hur han har ordnat din sak inför Gud. Det gör han för dig som är lam. Han förkunnar att du ska få gå på Herrens vägar. Du som är spetälsk och oren, Jesus förkunnar för dig att du genom tron på honom blir ren. Ja, du som är döv ska få höra att dina synder är förlåtna. Och du som är död i dina synder för dig förkunnar Jesus glädjens budskap att du ska få leva. Detta gäller för Johannes och det gäller för alla människor som inte tar anstöt av Jesus. Det vill säga att det gäller för alla dem som inte klarar sig på egen hand och som därför måste ha Jesus. Ja, det som Jesus berättar om sina gärningar, det uppfyller, som vi har hört, att Gud själv kommer och frälser sitt folk. Men Jesus säger inget om en hämndens dag från vår Gud, då Gud i stor makt och härlighet ska hämna allt ont verk. Som kanske var just det som gjorde Johannes osäker. För detta hör ju med till honom som Johannes förkunnade om. Men orsaken till detta är att Jesus inte kom för att hämna medan han vandrade här på jorden. Då kom han med evangeliet. Däremot när han kommer åter, då kommer han med den dom som för alla som förkastar honom. Ännu idag när vi är samlat till Guds tjänst så kommer Gud med frälsning och läkedom för oss. Men om vi förkastar honom idag så kommer han att hämna det på den yttersta dagen. Och det kan vara idag. Det kan vara i nästa vecka. Men fram tills den dagen så förkunnas ett glädjens budskap för alla som inte tar anstöt av Jesus. För alla som inte hårdnackade sätter sig emot honom. Och nu kommer vi till den tredje delen som handlar om vad Jesus säger om Johannes. Efter att Johannes lärjungar har gått för att bringa detta nåderika budskapet till Johannes i fängelset så börjar Jesus tala om Johannes för folket. Och då frågar Jesus varför folket gick ut i öknen till Johannes. Och Jesus ställer denna fråga tre gånger. Två gånger svarar han med en retorisk motfråga för han tredje gång ger det rätta svaret. Jesus säger till folket: vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden. Det är en man som böjer sig för den allmänna opinionen, som inte har några egna åsikter utan som förkunnar det som folket i stort vill ha och som vajar efter folket så snart folket ändrar sig i någon fråga. Om det var detta som folket ville ha så hade de inte behövt att gå flera kilometer ut i öknen, utan då kunde de ha lyssnat till många i deras egna städer som gjorde just detta. Också idag finns det många sådana. Ja, vi kan bara tänka på den trånga åsiktskorridoren som finns i Sverige. Det är inte svårt att veta vad man ska tycka och mena, även i kristna ämnen. Och det finns många präster som likt ett strå som vajar för vinden förkunnar det som folk vill höra, det som är den rådande politiska inställningen i olika frågor. Men du som kommer till Guds tjänst, kommer du för att finna detta? Ja, då hoppas jag att du kommer fel. För om ett vajande strå är vad du vill ha när du samlas till Guds tjänst, då hoppas jag att du inte finner vad du söker. Det var visserligen inte vad folket fann när de kom ut till Johannes. Nej, där fann de en profet som förkunnade det som Gud ville ha sagt. Som till och med blev fängslad därför att han vägrade följa folkopinionen. Johannes förkunnade emot leg och lärd, emot borgare och kung, men i enlighet med den Gud som kommer för att frälsa. Och Jesus frågar andra gången om folket kanske var ute efter att se en man klädd i fina kläder. Då hade det i så fall också kommit fel. För se, de som finns bär fina kläder finns i kungapalatsen. Och det ironiska här är att Johannes troligen var i kungapalatsen, men inte i mjuka kläder som det egentligen står, utan han hade hårda kläder av kamelhår. Och han var inte i de mjuka fina sällskapen, utan han satt i källaren i fängelsehålan. Det finns de som talar kungen och de mäktiga upp efter öronen, så att de till gengäld får fina kläder, höga positioner, makt och pengar. De finns i den sekulära världen och de finns i den religiösa. Det är ju inte konstigare än att den biskopskandidat som har gynnat statsmakten och har haft likartade åsikter i frågor, han kan ha haft lättare att bli vald än andra som kan ha talat mer i enlighet med Guds ord. Detta finns alltså inte bara i den sekulära världen. Men den som lik Johannes vill förkunna Guds ord så som Gud vill ha det förkunnat, han borde istället glömma allt sådant. För han kommer nog inte i första hand bli välkomnad i de finare sällskapen. Och jag vill säga så klart som det bara går, om detta är vad du söker som kommer till kyrkan, så hoppas jag att du har kommit fel. För det är min bön till Gud att du i kyrkans gudstjänster finner den som talar i enlighet med den Gud som frälser, så som Johannes gjorde, klart och rakt. Han försökte inte hålla sig på god fot med statsministrar och kungar, utan han försökte hålla sig på god fot med Gud. Och han försökte att hjälpa andra att komma i ett rätt förhållande med honom. Och detta sker, så som med Johannes, genom dopet till syndernas förlåtelse och genom förkunnelsen av Guds ord. Men Jesus ställer frågan en tredje gång: men vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, det säger jag er, han är ännu mer än en profet. Och sen citerar Jesus Malakias 3. Och han säger att det står skrivet om Johannes. Han säger: se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Och det som Jesus citerar, det visar att budbäraren eller ängeln ska skickas ut som Herren Sebaots sändebud och bereda vägen för honom. Och detta har döparen Johannes gjort som den sista av Gamla testamentets profeter. Han fick vara föregångaren till Herren Sebaot själv, till Jesus. Nu kommer i och med Jesus en uppfyllelsens tid, till skillnad från väntandets tid, då man bara fick höra om vad som skulle hända. Och denna uppfyllelsens tid har Johannes berett vägen för genom att förkunna i öknen som Elias och genom att döpa Jesus till hans gärning. Igen förkunnar Jesus att han är den Gud som frälser, inte den Gud som en gång ska komma för att frälsa, nej, men den Gud som kom för att frälsa där och då och som fortfarande gör det. I dagens evangelium hör vi alltså den tala som Johannes har berett vägen för. Vi hör Gud själv tala till oss om hur han har kommit ned till oss för att här hela och frälsa. Ja, vi firade ett nytt nådens år för 2 veckor sedan, och idag får vi höra mer av vad detta nådens år innebär. Och vi har idag hört om Johannes som tvivlade och om Jesus som tröstade. Men det som vi också märker, det är att Jesu bedömning av Johannes inte bli mindre av att Johannes tvivlade. För Johannes gick till Jesus med sina bekymmer och sina tvivel. Och detta är en stor tröst för oss. Vi som ofta kan börja tvivla och undra. Vi som har djävulen emot oss. Han som på allt sätt försöker att låta tvivel och otro uppstå i våra hjärtan. Vi kan likt Johannes trösta oss med att Jesus inte heller bedömer oss mindre för den saks skull. Nej, så länge som vi kommer till Jesus och söker vår hjälp där, så kommer Jesus och frälser också oss och befriar oss ur våra bojor. Och Jesus arbetar i det fördolda. Han verkar likt Johannes med fördolda, dolda ting. Vem kan inte ha svårt att tro när man ser dopvattnet, när man ser på brödet och vinet i nattvarden, när man hör någon tillsäga sig sina synders förlåtelse och när man läser om de stora händelser i Bibeln? Vem kan inte ha svårt för att tro att hela tillvaron för den som mottagar detta i tro, att hela tillvaron blir förändrat, så att han för evigheten blir räddad genom dessa för oss människor så obetydliga saker? Ja, salig är den som inte tar anstöt av detta, och salig är den som kommer till Jesus med sin tvivel angående dessa saker. Försöker man sin hjälp där, så får man den också. Då blir det så som det var med Johannes. Man blir inte mindre uppskattad av Jesus för det. Nej, han är vår räddare i nöden. Och vi säger med Petrus: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Och om vi i vårt tvivel har svårt för att tro och förstå det, så kommer vi ändå, och då hjälper du oss också, Herre. Ja, ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.